With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yes, mina damer och herrar, där är vi igång. Podden är här och det är ju en småfin syn på Olsson framför. Ja, det har rensats. Var sitter du nu?
Ja, men nej. Vi väntade på att nu kommer Ekvall att kommentera. Var är alla grejerna? Vad är det? Det är rensat i bokhyllan,
ja. Ja, det har, herregud, vad har hänt?
Det är ju någon som har gått... Det rensades häromdagen.
Det är någon som har gått fullständigt bazookas på bokhyllan. Det är bara hästen,
yes.
Hästen är kvar, några böcker och ett litet foto. Alla andra roliga grejer. Vad är förstärkaren och allt?
Tippen idag, ute vid flygstaden i Halmstad.
Helvete. Mm. Ja, det var inte mycket som lämnades kvar där.
Nej, men det var mycket skit kan man säga.
Kan fyllas på nu?
Nu ska vi fylla på med mer skit.
Men hästen fick vara kvar.
Jag gillar hästen, ja.
Hästen är kvar. Ja, men det fina är ju, det var jag, som sagt, jag hade inte hunnit tänka på att bokhyllan, jag trodde du satt på ett annat ställe. Det fina är att Olsson sitter ju i några breda hängslen.
Mm. Som matchar mina linnebyxor.
Gunnar Sträng-hängslen skulle jag säga, mer så lite bredare.
Mm. Moderna, fina. Jag har nu tre par olika hängslen till olika byxor.
Kör du hängslen alltså?
Jag har börjat med det nu, ja. Jag tycker det är kul.
Du tycker inte det ser lite grytigt ut?
Nej, nu har jag dem för att jag sitter här nu. Det är inte, normalt sett så är de ju dolda under en skjorta. Men jag tycker det är tufft. Du ser liksom Gudfadern-film när de sitter bara undertröja och så har de hängslen och sitter och svettas där när de liksom gömmer sig för busemannarna.
Jag tycker det ser lite barnsligt ut för att det är ju säkert inte, för jag, det är många, det var ju populärt för ett tag sedan att ha under kavajen också. Så lite skulle dessutom ansöks som lite coolt, men jag tänker mest på när man var liten, då hade jag ju byxhängslen.
Ja, det hade ju inte jag fick aldrig det, så ta igen den i vuxen ålder. Ja. Men igen, jag såg, vi har dessutom pratat, ska de synas, ska de inte synas? Normalt sett har man ju en tunn tröja under som en wife beater typ, fast svart.
Ja.
Och så har man hängslarna på den, sen har man en skjorta över det, då syns ju inte hängslarna. Men sen ibland syns de ju, många har dem. Jag sa Harry Styles när han uppträdde nu på Globen eller var Friends, vad fan han nu var. Så han har ju hängslen utan på skjortan. Jämför mig inte med Harry Styles på något vis. Men jag bara tyckte att man kan ha det.
Ja.
Och, ja. Och sen såg jag att något för länge sedan, såg något avsnitt av Alla mot alla. Då såg jag att Filip Hammar hade hängslen synliga över skjortan under kavajen.
Ja.
När han rörde sig så såg man hängslen.
Det var just han jag tänkte på, att han har hängslen. Så han verkar vara en hängselkille.
Mm.
Jag vet inte. Det tycker det ser lite glyttigt ut.
Ja.
Men det är ju för att jag har någon sorts barndomsminne när man skulle ha hängslen.
Mm.
Så hängde byxorna i dem liksom, på något vis. Ja, jag vet inte. Ja, hänger byxorna och dinglar liksom? Eller hur, vad är det, de håller, måste ju hålla upp byxorna på något vis.
Mm, mycket bra.
Ja. Ja. Du nämnde också den här Styles som jag då inte hade en aning om. Jag vet fortfarande inte vem det är. Och jag tänker bara på Nobby Styles.
Ja, nej, det är en helt annan kille detta. Han var med om One Direction, tror jag. Det är som alltid med, han var bäst i det där pojkbandet och sen har han gått sin egen väg. Jag tycker han är väldigt bra.
Och det han sjunger alltså?
Mm, och jag sjunger. Det är en riktig jävla entertainer. Gör bra musik, bra låter.
Jaha, härligt.
Det är alltså, och så tycker jag han klär sig väldigt snyggt. Alltid när
måste verkligen kolla
väldigt
in.
Väldigt snygga kläder.
Harry Styles.
Mm. Styles med Y.
Inte med Nobby, stavar det väl med I, va?
I, jag tror det.
Jag måste verkligen kolla in. För att jag tror, när nämndes hans namn, det var någon konsert som ställdes in efter skjutningarna i Köpenhamn.
Ja, skjutningarna skulle spela där på Royal Arena. Där skjutningen var precis utanför Royal Arena där i Köpenhamn.
Jävlar, det var en snygg kille.
Mm.
28 år. Ja, jävlar. Ja, okej. Okay. Ja, men då har jag lite koll på Harry Styles också. Han har inga problem med damerna, den killen.
Jag tror inte det. De skriker och kastar sig framför honom var han än går.
Oj, jäklar, jag säger det. Det är facet. Nej, det är, han behöver inte oroa sig för det. Om man nu gjorde det, jag har ju ingen aning om. Men jäklar. Ja, Harry Styles. Jag ska ha lite koll på honom då.
Jag kan höra, det är lite intressant också att en av hans största hits, den heter Watermelon Sugar. Och den handlar om att, ja, som man säger, gå ner på en kvinna som Markus Larsson skrev. Men alltså, ja, slicka det kvinnliga könsorganet.
Slicka fitta helt enkelt.
Ja, jag vet, du är så vulgär så du kan ju säga, ja, nej, du sitter i Spanien det. Också så att du får inget så, men nej, det är Watermelon Sugar.
Mm. Jäklar, jag ser nu också att han har varit omslagspojke, eller omslagspojke, ja, pojke blev det för Vogue Magazine. I några riktigt, riktigt svåra kläder.
Mm.
Nej, det här är ju min kille. Han borde jag ju för fan hänga med. Mm. Jag har missat honom helt. Jag har på tal om det köpt. Det finns ju, du vet, jag är ju lite så. Jag kan köpa dyra grejer och svåra grejer och snygg så. Men jag har inga problem att köpa billigt. Bara jag tycker det är coolt och snyggt. Så, och här i Marbella finns en och jag gillar ju verkligen Zara som vi säger,
ja, ja.
För de har här kläder, för de har mycket 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 roligare och häftigare grejer. De måste ju ha en deras, ska man säga, största konkurrent H&M som ju är så trött och tråkigt och grått och blått och trist tyvärr i jämförelse. Och Zara verkar ha designer som är fan så mycket mer medvetna om vad som gäller och inte gäller och hänger på och gör mycket, mycket roliga grejer. Så jag brukar alltid gå till den. De har en stor häravdelning här i Marbella. I en sån La Cañada shoppingcenter. Så där är jag häromdagen. Då köpte jag en, ja, du ska se bilder sen, Olsson. En riktigt, riktigt svår svid. Som är vad ska jag säga, neongrön. Men också lite mera så där loose sommarstylish, som lite som tjejer har väldigt mycket byxor med breda slag som är nästan som träningsbyxor och som ja, jag är supernöjd med att köpa. Kommer jag använda den kanske en gång. Men det är inte så dyrt, jättedyrt i varje fall och så. Och jag köper oftast jeans på Zara, så det är ibland lite blandad udda kvalitet, men det är liksom ingen jätteskillnad. Det sitter bra. Jag gillar det jättemycket.
Är du skickade mig till Zara för ett år sedan.
Ja.
När jag sa, vad köper jag då och köper det? Skickar mig ett Oskar Jakobsson, så handlar jag upp massa saker där, så skickar de mig till Zara. Där jag köpte linnebyxor och innemysbyxor och ett par shorts.
Du kan köpa linneskjortor, har de också bra på Zara. Jättebra. Så om du vill köpa det. Och det är inget fel på de grejerna, dessutom till en tiondel av priset.
Mm.
Mm. Men den, om när du är, någon gång kommer till Marbella så ska jag ta dig hit. Du kommer gå bazookas fullständigt i den, på den här avdelningen. För den är otrolig. De har liksom en stylish sida, en lite mer. Ja, men, och det är ju spanskt va, så det kommer väl hit, hit och hit. Men det kommer väl, ja, det var mycket mer i butikerna här på här sidan. Framförallt på här sidan, tjejsidan vet jag inte. Men barn, också barn. Så ja, jag tror det hade Harry Styles gillat. Mm-hmm. Även om jag, det jag ser nu på bilderna på Vogue, det är ju stor klänningarna på sig. Han är lite, han är alltså lite, vad heter det? Han är lite rädd för att vara lite kvinnlig.
Nej, det tror jag inte, men det är ju inga, det är ju inga stora sådana, de är ju lite kvinnliga. Allt från David Bowie.
Androgyn heter det va?
Precis. Så var det ju med, jag glömde nämna den förra veckan, det går en film nu som heter Elvis, som handlar om Elvis Presley. Det vet många idag, ingen aning om vem det är. Jag vet inte vad filmen betyder för dem, men det är ju liksom ingen riktig sån biografi, utan det är Baz Luhrmann heter regissörerna. Han gör ju väldigt så explosiva filmer, men den är jäkligt fräck. Och grejen är att Elvis var ju i alla fall i början väldigt androgyn. Det är rätt kul, han kommer och går i Memphis så väldigt ung och ropar hej faggot, de ropar bög efter honom. Han liksom målat ögonfransarna, och inte ögonfransarna, men de sminkar sig helt enkelt.
Mm-hmm.
Och så hade han ju, som de ropade, faggot and you got nigger clothes. Att han hade liksom kläder som svarta blodsångare och sådär. Du vet, stora byxor.
Ja, ja, ja. Mm.
Så har det alltid varit ju, men det är ju alla sådana, av någon anledning så blir det så. Mick Jagger, David Bowie,
ja.
De är ju androgyna.
Jag gillar det. Jag gillar det verkligen, jag tycker det är coolt. Vågat, modigt, häftigt. Sen har jag även köpt det, kan vi ändå inne på det, på tal om väldigt mycket dyrare grejer, så köpte jag ju från Henke Lundqvist, detta Henke Lundqvist favoritmärken som vi pratade om under OS. Det är ju en svensk kille som har öppnat ett ställe, eller som designar kläder, och som jag tror han jag pratade lite med honom, han heter Steffen F. Hans, jag heter märket också Steffen F med ett PH. Och han, hans föräldrar var, tog typ Levi's till Sverige och sådär. Och nu producerar han grejer i Italien, otroligt fina, otroligt skräddat alltså, otroligt snyggt. Och han har alltså då en butik i New York. Heter det Meatpacking
District.
Ja, där. Och Henke Lundqvist bär ju upp allt. Så man ska ju inte bara köpa exakt samma som man har. För det kan ju se ut som att sitta på en hösäck på mig. Men han berättade lite om märket och så. Så jag träffade honom i Stockholm, Stefan F. Och så köpte jag lite grejer på honom. Det var en annan prisnivå och det är lite pricey sådär. Men jäkligt häftig skinnjacka och en kavaj och även en rockajävel, Olsson.
Jaha.
Ja. Som är mer en vår- och höst rockajävel tunn. Man har inte kavaj under, man har det bara på över en skjorta sådär.
Ja, det är så.
Just skjorta och bowlingskjortor som du gillar är ju lite inne nu. Kortärmat mög, men det är lite så. Finns överallt.
Jag har försökt köpa, för jag hittade på nätet ett företag som allamode.se i ett ord, allamode.se. Jag har försökt köpa tre jävligt snygga, otroligt snygga skjortor. En Hawaii-skjorta, två bowling-skjortor med väldigt fina och smakfulla mönster på. Och det går inte att köpa dem. Man hamnar till, går till frakt och så trycker man sin dörr hela hemmet och bara hänger sig. Och så står det att kontakta oss, och så har jag skrivit till dem och frågat hej, vad fan händer? Inget svar. Jag tror det är något skumt med detta allamode.se.
Det är ju inte bra om man inte kan beställa. Ja. Det är aldrig bra om det inte går att beställa.
Nej.
Det kan man ju säga. Mm. Generellt. Att det är ju, nej, det är inte bra. Nu ska du få en länk av mig här, Olsson, bara för dig till Steffen F. här. Ni kan också kolla om ni vill, om ni tycker det är intressant, så finns han på Steffen med PH F som i Fredrik. Everyday Luxury. Ja, coolt. Men så är det. Så lite klädsnack och så. När vi då sitter här och är lite festliga överhuvudtaget, Olsson har på sig sina hängslen och det är rensat i hyllorna, inte minst bakom honom. Där han sitter, Olsson, nämligen i, vad fan heter det nu?
Frösakull.
Lite flådigt, lite lyxigt utanför vid Tylösand i Halmstad. Mm. Själv sitter jag på terrassen i min enkla lilla sommarlägenhet i Marbella.
Din lilla casa?
Ja, det är en väldigt enkla nedtonade ja, mitt nedtonade kryp in på terrassen. Hör man kanske bakgrunden. Och här bakom, ska jag säga, finns det djur. Jag kommer återkomma till det sen. Som jag såg stora jävlar här om kvällen. Men jag återkommer till det. För först vill jag säga att ni alla är extremt varmt välkomna till det som är podden som rimmar på.
Det rimmar på koden.
Nummer 475. 475. 475 är mest välkomna. Alltid vår första lyssnare, Ultra Large och High Performance Director. Han heter Staffan Olsson. Han har tagit semester, tror jag.
Nej, han har dragit ur jäket, ja. Det
vet. Och det är ett jubileum, va?
Ja, det är ett jättejubileum. 75 brukar vara det. Det är jämnt på ett sätt.
Det är ju inte ett jättejubileum, tycker jag. Men vi nollar ju inte.
Nej.
Men jag förstår vad du menar. Vi är 25 enstaka få härliga program från en 500. Mm. Ska vi göra det, Olsson?
Jag tror inte vi
fyller glob.
Vi kommer fram till att det är väl någon gång i öst eller december kanske.
Kan vi fylla globen, tror jag? Ja, alltså jag försökte vara rolig. Nej, vi får gärna komma med förslag. Ni lyssnare. På våra Twitterkonton, ät Ekvall med W eller ät Mats Olsson NY som står för New York. Där är ni ju aktiva i övrigt, så vad vi ska göra, något speciellt måste vi göra till 500-ingen, Olsson.
Ja.
500. Ja. Vart vill du börja? Eller rättare sagt fortsätta? Vi har ju verkligen börjat.
Ja, har vi sagt allting vad vi ska? Jag vet inte. Tennis.
Ja.
Du har blivit väldigt intresserad av tennis.
Nej, då, nej, åh. Ah, du är så mycket kvällstidningsman ibland. Du överdriver.
Jag har inte blivit... Du twittrar om du mejlar mig och skriver det. Liksom.
Nej, men ja. Så här. Jag... var blev jag så... Nej, men jag fick väl mejl och grejer om att... Eller så på sociala medier, så var det. Ett om underhandsarm. Man säger hand oftast, men det heter ju underarmsserva.
Mm.
Du vet sådana glyttaservar,
ja.
Alltså du vet,
ja.
Och det gör det flera stycken, som en kille gjorde ju 6 stycken i en match.
Mm.
Man slår till bollen bara sådär, så där, så jag hade kunnat serva.
Ja.
Sånt som man skrattar åt, så gör de liksom det på centerkorten i Wimbledon.
Mm.
Det är helt otrolig grej, alltså.
De få gånger jag har spelat tennis, då har jag servat det också så underifrån. Jag har aldrig av att serva.
Nej, det är ju svårt att serva, så att då kan man dra till. Men det har ju folk som har skrattat åt det, men nu kan man nog göra den.
Men de som har gjort det då i Wimbledon, är det en medveten taktik? Eller hur?
Jag vet inte. Utan vi kom in på Kyrgios, och han gjorde också det. En eller två stycken i sin match mot den omdebatterade matchen mot Tsitsipas. Och ja, han körde också ett par underhandsservar.
Nick Kyrgios,
ja,
var det?
Ja. Så folk blev ju... Ja, det hände mycket i den matchen, men det var otroligt, alltså. Så att det känns som att han skulle kunna... Om man drar sig lite för att spela tennis för att man inte riktigt kan serva. Det är rätt svårt. Mm. Men nu, det skulle man klara nu. Det är en sån paddelserv.
Mm.
Palsar vi är ganska bra på.
Mm.
Är du med mig?
Jag menar, jag tänkte paddel. Du glömde att skriva. Körde bil och hörde någon nyhetssändning. Som att många paddelhallar för att slå igen nu går konkurs. Det blev någon överetablering.
Ja.
Men jag har inte sett mer av detta, så jag har inget att belägga det med. Men du kanske känner till
det. Jag känner till det, absolut. Det är ju uppköpt av ett stort konsortium som heter Paddle United. Har väl köpt upp det mesta för att i princip lägga ner det.
Jaså.
Så. Det lägger ner, alltså inte ner det, utan ganska många. Så det är väl... Ja, det är väl så det är, helt enkelt. Ja, nej men... Och sen så, av någon anledning så blev jag då lite sugen på... Det kom massa rubriker om den här...
Nick Kyrgios.
Ja, från Australien. The Bad Boy. Tennisens Bad Boy. Och han mötte då... Tsitsipas heter han, som jag tror jag vunnit Stockholm Open en gång. Det hände massa grejer igen. Och då kunde jag liksom inte hålla mig. Det måste jag nog ändå se. Det var Klabbe Rusk här som var här på besök i Spanien. Så jag hittade Wimbledon via BBC. Så jag såg honom. Och det gick inte att sluta. Alltså, jag har dålig koll på den här Kyrgios. Och ingen alls egentligen. Men jag kanske läste lite, men det stod ju gnistor om honom. Alltså det var ju en skön spelare, det var en fantastisk match, det vill jag säga. Och jag sen googlade lite och förstod att alla hade åsikter om Kyrgios, antingen hit eller dit. Jag känner igen det från någon annan svensk fotbollsspelare till exempel. Rubriken, första man får upp på news när man googlar är Everyone is talking about Nick Kyrgios, Wimbledon 2022. Mm. Så han är verkligen talk of town, och han var ju en skön spelare också på många olika sätt. Och den här matchen så retade han ju gallfeber på den här Tsitsipas som slog bollar efter honom. Han blev så förbannad. Och sen var han ju också på att snacka med domarna hela tiden. Det var som en fotbollsspelare som gnällde på domarna hela tiden. Han ville också få den här Tsitsipas utesluten, alltså diskvalificera, för att han slog bollar upp på läktaren. Jag kommer att återkomma om detta. Alltså bollar upp på läktaren mot publiken och sådär. Eller inte mot publiken, men det träffade någon i publiken. Och då ville han övertala domarna att han skulle bli diskvalificerad. Det var ett jävla hallabaloo. Han skrek på domaren och sådär. Ja, vad jag vill säga med detta är att han fick åtminstone mig att titta på Wimbledon-tennis för första gången sedan jag typ såg Micke Pernfors spela för några år sedan. Ganska många år sedan. Då ska man veta att jag som ung pojk satt ju klistrad framför Björn Borg och Wimbledon innan dess, liksom början på 80-talet.
Han är ju inget nytt fenomen. Det nya är väl att han är på väg mot en Grand Slam-titel, förmodligen, eller kanske. Ja, det var så länge sedan så att Helene Rasmussen fortfarande tecknade mina söndagskrönikor. Vi har haft honom som teckning, för han var en bad boy redan på den tiden. Basa för jävligt åt och... sådana grejer. Jag bara tänkte, jag tror redan då jämför honom med att tennisen behöver alltid en bad boy. Man kan inte bara med snygga killarna som spelar elegant och är trevliga och artiga och sånt där. Men John McEnroe, det är den jag tänkte på från början. John McEnroe, det var ju samma med honom.
Men han var ju bättre, va? Liksom. Alltså, han var väl en bättre spelare? Alltså, han var ju en världsetta liksom, i många år, var han inte det?
Jo. Nu, men Kyrgios har blivit mycket bättre. Han är mycket bättre spelare idag än han var för 4 år sedan. Då levde han bara på sitt... på att han var Nick Kyrgios liksom, och en jobbig ävel. Det var den där. Men det är många, jag läser mycket om Wimbledon nu. Många tror att han kan gå hela vägen. Och då tror jag att detta blir hans första Grand Slam. Men han är ju känd mycket mer. Och sen är han en bad boy på alla sätt. Nu såg i The Guardian idag att han ska upp i rättegång i Canberra. I Australien. Han en före detta flickvän har anmält honom för att han ska ha, inte misshandlat henne, men grabbat tag i henne. Sådär. Så det är en sån, man tar inte honom när man sett honom.
Esterkillen i Trelleborg undrar jag förstås vad flickvännen har gjort.
Ja, just.
Uff, jag ska inte skratta åt sånt, det är hemskt. Nej. Men det var väldigt uppfriskande att se, tyckte jag då, som jag tappat intresset för tennisen för ganska länge sedan, att se den här, det spelar ju en skön tennis, att det hände saker och folk var förbannade. Och det är klart, John McEnroe minns man ju. Jag menar, Jimmy Connors kunde också bli förbannad riktigt.
Ja, ja.
Men det här var lite på en annan nivå ändå, skulle jag säga. Mm. Mm. Och sen så var det super... Alltså, så läser man på Twitter och går in, och det är ju väldigt delade meningar såklart. Men det som var superintressant var ju att jag, i svenska tidningar så tog man upp det här med att det här att Kyrgios ville få Tsitsipas diskvalificerad för att han slog båda på läktaren. Det var ju svenska experter som höll med om detta. Tennisexpert, ja, det borde han ha blivit liksom. Det blev väl Djokovic, va? Det var det Djokovic som blev det för något år sedan. Men i BBC, lite mer slätstruket och så, där var man ju, utan att man sa det, satt ju sådana experter. Där var de ju inte, gillade de ju inte Kyrgios alls, utan, och där pratade de istället om att Kyrgios skulle bli diskvalificerad för att han gnällde på domaren, för att han svor. Oh, he was swearing all the time. Lite annan så, det tyckte britterna var viktigt att man inte får inte vara svära. Du vet, i det landet där de sitter och skriker i regeringssalarna. Så det var ju också intressant. Det var ingenting om att Tsitsipas kanske skulle blivit utesluten för att han, eller diskvalificerad för att han steg upp bollen, utan det tyckte man inte var så farligt, utan det var Kyrgios som hade retat honom, bla bla bla, och han svor och han borde bli diskvalificerad. Det tyckte jag var intressant. Men återigen, han fick mig att kolla. Jag tror han får ganska många att kolla också.
Ja, men det är ju det. Det behövs ju det. Jag vet, jag diskuterar med min kompis Richard Williams i England på The Guardian då, som han tycker att det är Kyrgios. Han tittar inte på detta för han tycker he's a lout. Ja, det är väl han är böss typ så. Att han förstör liksom tennisen och tennisens rykte. Men det är Richard så väldigt British i sitt sätt. Och jag menar att betydligt mer Amerika, han gillar inte John McEnroe heller, så att det är ju...
Nej, för då vill de att alla ska ha vita kläder och vara slätstrukna och prata, dricka te i pausen och sånt.
Ja. Vi får se hur det går. Men du, på tal om undanservar, kommer du ihåg en spelare som heter Miroslav Mesir, eller Metchir, hur uttals?
Ja, jag fick, tror man fick lära sig att det skulle uttalas Metchish också, det var en sån uttals. Det är katten. Han smög som
katten,
en katt.
Just det. Kallas, han var smidig som en katt. Det var väldigt kul spelare att se hela hans rörelseschema. Så det här var på Mats Ylanders Edbergs tid. Men jag såg en match på plats i US Open en gång där han spelade, och han slog dubbelfel på dubbelfel. Och till slut bara gick han ut och skrev hela hand, och då slog han en sån underhandsöver, och alla bara började garva. Så som du säger, det var liksom ingen respekt i det. Alla liksom sa, oh come on! Att de tyckte att det var... Men han var ju... Ja, han förlorade väl den matchen, tror jag. Men just det där, att det var så... blev förvånad över att man gör det idag. Och ingen liksom bryr sig mer än du.
Ja, många bryr sig. Det är spännande. Ja, kul betänsen. Jag ska faktiskt följa. Han är alltså kvar då, Kyrgios, såklart.
Ja, han är kvar.
Vem möter han nu då?
Ja, det vet inte jag. Så mycket kan jag inte. Jag menar, det är liksom Wimbledon är... Man får läsa engelska eller andra tidningar. I Sverige skriver ju inte, eller ingen följer det på samma sätt längre när det inte är några svenskar med. Tänk på Borgs tid eller Mats Ulander, Edberg. Man kunde ju... Man satt ju inne på midsommarna och tittade på Wimbledon-tennis nu.
Ja, alltså tyvärr är det väl så illa att jag har inte en aning om vilka de här är. Som... de många som är spelare och är 10 i topp och sådär. Det är ju för dåligt, men så är det.
Men du, vi kan ju ta en tennis till. Jag såg du Stockholms där, eller var var du då? Hammarby Djurgården.
Då var jag här. Jag såg inte så mycket av den här.
Nej. Men det var en del vissa tycker var upprörda. Magnus Eriksson, Djurgården, var ju fan så förbannad och menade att Hammarbys målvakt, när Djurgården hade som... det kallas momentum eller flyttryck, så sätter sig Hammarbys målvakt ner och får väldigt ont antingen i låret, i skinkan eller i knäet och sådär. Och det har ju satts i system på något sätt. Och någon som sa, någon kommentator, om det var Lilla Anders eller någon annan som sa, lägg märke till nu, sa han att när han satte sig den första gången, då var det ingen som reste sig vid sidlinjen och började värma upp, ingen målvakt började stretcha eller, ja du vet, springa fram och tillbaka och kolla på sig. Men den senare tillfället när han la sig ner, då fattar man, då var det nog på riktigt, för då värmde ju andra målvakten upp. Så det är det en del av spelet, eller är det inte det? Djokovic.
Det har funnits, ja, men alltså det där har ju funnits alldeles för länge. Jag tycker fortfarande också att det, jag har trott upp det i podden för några år sedan, att det är så fjompigt när spelare nu, det är det nya att de sätter sig ner så fort de säger att de har ont någonstans. Vad fan, om du fortfarande kan stå upp så gå, förr gick man bara ut till sidan och sa att det går inte längre, nu ska man sätta sig ner på arslet och sen så. Mm. Ja, det kan tycka lite fjompigt. Och det är klart att målvakterna har satt det i system. AIK, jag tror att AIKs målvakt höll på med det.
Det hette ju att Rickard Norling antecknade och så när han var tränare. Och så, och alltså, och då fick de jätteont och bara satte sig. Och så bryter man ju upp, ju, man gör det. Och då tänkte jag likadant i Wimbledon igen. Novak Djokovic var ju illa ute mot en som heter Jannik Sinner. Han vann de två första seten. Och då begärde Djokovic toabesök.
Ja.
Och gick ut. Och jag vet inte hur många minuter de har på sig de får lov att göra. Sen kom han in igen. Sen vände han och vann matchen. En lång, lång, lång rysare. Och då menar man då med att läsa att han... Att det var medvetet gjort. Att man gjorde... Det enda sättet att liksom stoppa den här sinners flow. Det som Leif Bock kallade momentum.
Mm-hmm. Okej. Okay. Ah, ja. Det är möjligt. Jag tror att Kyrgios är i kvartsfinal, om jag har hittat rätt här. Och han spelar den just nu mot en som heter Garin. Som jag inte ens vet var han kommer ifrån.
Nej, det är hemskt. Man tappar.
Men det... Fan, kanske man skulle kolla. Kolla honom, han är med klara här med podderiet. Han heter Christian Garin. Och han är från Chile. Tjena. Chilenos. Första set, nej, live kan rapportera första set till Kyrgios med 6-4.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/sportsadfree. That's Amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, Olsson. Detta om tennis. Intressant ändå att tennisens bundsförvanter tycker Kyrgios är, du vet, och britterna tycker att Wimbledon, männen där, och kvinnorna tycker att Kyrgios är någonting som katten har släpat in. Men många andra tycker att det är någonting som verkligen behövs, och det piffar upp, minst sagt. Vad har vi med, Olsson, att erbjuda?
Ja, men du med ta... målvakten. Nej, men vi kan väl ta, du har ju startat någon ny debatt igen på Twitter. Nä. Du börjar med, är det någon som tycker synd om SAS-piloterna?
Jag ville bara se vad pilotstrejken, ja, hur mycket kan man om den? Inte särskilt mycket, men det var någon som sa till mig här att det var liksom SAS-piloternas fjärde eller femte strejk sedan 2015 eller 2015. Femte strejk sedan 2015. Det känns ju som mer än många andra branscher och lirare. Och för varje strejk så har man ändå gått tillbaka till jobbet, så någonting har man ju fått igenom som man ändå gjorde det bättre. Nu är de vansinniga igen och nu strejkar de fel. Jag tycker ju att de ska såklart strejka om det är så fruktansvärt illa, om man tycker det är för jävligt med vilka förutsättningar man jobbar inför och vad som har hänt såklart med att de nyanställer inte, de tar inte tillbaka de andra piloterna som sades upp så att säga under pandemin, utan att ta tillbaka dem via någon sorts bemanningsföretag och sådär. Visst, fan, visst. Men någonstans så känner jag då att det är fruktansvärt många människor som drabbas. Som tjänar fan så mycket mindre, som har sparat ihop sina resor och jobbat på sjukhus och allt möjligt. Och nu sitter liksom i skiten. Om det sen är då piloternas fel eller om det är SAS fel. Men det jag vet om SAS är att de har inte en krona. Nej, alltså de står på ruinens brant. Mm. Och vad det sen beror på, det vet ju varken du eller jag. Men högst sannolikt på att den världen har ju pandemin såklart. Men den världen har ju förändrats.
Lufthansa, förändrats är det jag menar också.
Att de måste ju hänga med då. Framförallt de här piloterna måste ju fatta, tycker jag då, att ja, det är förvisso för jävligt, men världen ser, den här branschen ser helt annorlunda ut. Man måste starta, man måste förmodligen tjäna mindre, kanske lite, inte lika mycket som de har gjort genom åren. Man måste åka med flyga mycket billigare för att det är det som är det nya. Ja, det är kanske inte så kul och spännande alla gånger, men det är som när tidningen gick över från papper till nätet. Det gillar ju inte alla journalister, och det sades upp folk och de fick börja om på annat sätt. Men det är ju också en del av den nya tider. Då får man fan lära sig acceptera det. Jag har väldigt svårt att se att det går att lugga en skallig, som min mamma alltid sa. Och jag vet inte vad de ska få de här, hur de tror att SAS nu ska kunna rassla fram det som krävs för att de ska få ännu bättre villkor och då ta tillbaka folk för pengar såklart. Det handlar om pengar i slutändan. Och då blir ju, kan ju då det bli så att SAS går i konken. Hej hopp. Ja, då har de inga jobb alls kvar längre.
Nej.
Och är det så jävla illa alltid på SAS? Eftersom det är 5 strejker sedan 2015 för piloterna. Varför är de kvar? Mm. Finns det så uppenbarligen? Tror de att det finns en jäkla massa flygjobb? Då får de väl ta dem då. Jag bara, det var Danny West som ringde och var också irriterad. Men jag bara förbannar liksom på något vis. Det är inte så att det är en engångsföreteelse att de strejkar. Det har ju hänt mycket, och de gör ju såklart alltid det när folk ska ut och resa i så stor utsträckning som möjligt.
Ja, det är klart. Det ska ju drabba.
Alltså, jag tycker att all sjukvårdspersonal i Sverige ska få fan så mycket mer betalt. Och det tycker säkert de också, och att de är värda det. Men inte fan strejkar de mitt i pandemin. Mm. För att det skulle drabba så jävla många människor. Mm. Och
jag
tror inte
det. Nej, men jag tänkte på det. Det är en föränderlig värld. Ungefär jag tänkte på Spotify. Tänk förr i tiden när hur artister tjänade så jäkla mycket pengar på att sälja skivor. Så gör man det längre. Då får de anpassa sig nu. De får börja turnera
exakt
mer.
Exakt.
Och göra på andra sätt.
Det. Oavsett yrke så får man anpassa sig oftast. Mm. Men det var väldigt många som tyckte synd om piloterna och tyckte att det är arbetsgivarna för jävligt. Det är för jävligt. Ja, de är svin och bla bla bla. Sen var det många andra väldigt mycket mer initierade än vad jag är, som skrev att de här faktarutorna som bland annat Expressen publicerade ska man liksom inte ta, ska man ta med en nypa salt. En pilot på SAS tjänar runt 75-80 000 kronor i månaden i snitt. Och de jobbar beroende på hur de har rest väldigt mycket mindre än som görs gällande många lediga dagar och sådär. Det är säkert sämre villkor än det var förr. Men förr så såg det också annorlunda ut, och då kunde man köpa en sån biljett till Örnsköldsvik tur och tur från Stockholm för 8500 spänn, för det var det enda som fanns. Med saxade biljetter och fan hans moster. Så är det inte idag. Och det är min känsla, är att det skiter de här piloterna i, utan de ska bara ha, de tycker att det ska vara som det alltid har varit. Nu har jag sagt det, nu får jag en massa folk på mig, men jag säger inte att SAS-ledningen på något vis har skött sig exemplariskt.
Nej, det fattar jag också. Det är klart man begriper, det är ju ingen. Men läget som det är, som det drabbar, jag fick ju några sådär mailkompisar som brukar skriva hör av sig ibland, sitter fast på Kreta och sitter fast någon annanstans, vet inte om de ska komma hem nu, för ja, det drabbar ju folk.
Ja, det gör ju det.
Hur flög du till, eller hur flög SAS? Ni till
Då hade inte strejken dragit igång, men jag ska hem med SAS också. Det är inte säkert att jag kommer hem liksom. Jag ser inte alla plan som ställs in, men jag vet inte. Jag tycker ju att jag har pratat om mycket resor, och det har blivit ett, det är ju väldigt, väldigt frivilligt att resa också, ska vi säga, till och med. Men det har ju blivit väldigt otroligt. Det är ju nu som en pers att resa. Det är inte roligt längre. Och flygresa. Ja, det är väl bara, även vi passagerare och resenärer får ju anpassa oss så mycket vi kan. Alla måste göra det. Det är ju liksom, tyvärr är det ju så. Det var som någon skrev, alla de som nu vurmar för SAS-piloterna, har ni bokat svindyra SAS-biljetter på senare tiden när ni åker ner med lågprisbolagen?
Ja, jag såg det.
Ja. Det är också så intressant, är det, frågan.
Så är det ju.
Alla blir liksom sig själv närmast. Mm. Men det är klart att en strejk alltid är två olika parter. Utom i just den här typen av fall, då är det fan tre olika parter. Och en part är ju alla människor som på något vis får sina mer eller mindre drömmar förstörda, sparade pengar till resor och så vidare.
Exakt. Alltså, och det drabbar ju bara, man tänker inte så långt. Jag bara hörde också någon sa på radio att fotbolls-EM då är igång i England nu. Det är ju många då som har bokat resor, bokat det flera år tidigare. Så nu vet man ju inte vilka flyger, hur kommer man iväg. Så det lustiga är att jag fick ett väldigt fint litet mejl från SAS-chefen, han holländaren, vdn. Dear Mats, och så kommer det, as a valued member of our Eurobonus program.
Vänta lite här. Fick du det också?
Mm. Fan, jag trodde Mats till dig också?
Nej, han skrev ju Patrick.
Dear Patrick.
Jag trodde han bara skrev till mig.
Jag trodde han skrev till mig också.
Ja, det kanske har gått till fler då. Eller så är det bara till oss två.
Ja. Och jag läser hemligt att jag fattar ingenting. Och vi kommer hålla fast vid, alltså vi har ju en voucher till New York, så den resan som blir inställd. Vi kommer hålla fast, vi kommer att, liksom alla vouchers kommer att gälla. Ja, men om de inte flyger, jag begriper inte det, om de inte flyger, hur ska de då kunna upprätthålla en voucher? Eller kunna säga att jag nu vill åka till New York. Ja, det gör du, du kan använda din voucher. Men tyvärr har vi inga piloter.
Ja, en annan effekt är ju att eftersom det är så osäkert och man kan inte, liksom inte längre lita på SAS i något sammanhang, känns det som, så kommer ju färre och färre människor välja SAS och flyga med framöver. Och det kommer inte hjälpa de här piloterna heller.
Nej, jag vet nu en person som brukar åka SAS alltid hem från USA, från New York till Sverige. Han bokade nu Delta. De flyger ju direkt Stockholm-New York och tvärtom. Och jag såg Finnair gick ut med sin jätteannons där nu med att de har direktresor Stockholm-New York. Det är klart, cashar man in och tar man den, upptäcker man, fan det var ju riktigt bra ju. Varför ska man då gå tillbaka till SAS? Man vet ju inte om de flyger, om de inte flyger.
Nej. Jag vet inte om de har tänkt, det är klart att de har gjort det, men...
Ja, det är klart. De måste ha gjort det.
Det är bara att någonstans så sticker det fan i ögonen, och de tjänar inte lite. Och ja, ibland får man kanske också se till företaget, ja, det kanske har varit misskött, som alla flygbolag har det gått dåligt. Men nu sitter ni där ni sitter, ni jobbar på ett företag och... De är på ruinens brant. Det är skattebetalarna som har räddat dem gång efter gång efter gång efter gång efter gång. Då går det kanske inte att slå näven i bordet och säga fan, det här är för jävligt. Vi måste anställa fler på andra villkor och vi måste få bättre betalt. Det funkar inte riktigt, tycker jag.
Nej, jag tycker det
lirar inte. Det är mitt sätt att säga på.
Mm.
Jag måste bara prata lite kort om handboll. Jag har inte du med på körschemat, men jag tänkte att jag skulle flika in det. För det är ju lottat till... Jag är handbollsskribent nu mer, som du vet. Det är ju lottat till VM i Sverige, ja, det går i Sverige och Polen. Det är också en fin kombo.
Ja, det är vilken härlig kombo. Mm.
Sverige ska då möta Afrika. Det är kvalet uppskjutet på grund av pandemin. Det spelar sig i dagarna. Andra laget i afrikanska mästerskapen. Det kan bli kanske Tunisien. Uruguay och Brasilien. Vi gestikulerar, Olsson.
Jag försöker gestikulera. Jag vill ha in min laddare. Jag upptäcker att telefonen laddar ur. Jag försöker teckna.
Hur tecknar du laddare då?
Ja, jag tecknar ut. Jag tycker det var väldigt klart. Men personen får bara vinka tillbaka ja. Sådär glatt. Jag tror min laddare ligger ovanför min...
Nu händer det grejer här, Olsson.
Mobilen laddar ur för mig nu.
Ja. Ja, så är det. Uruguay, Brasilien och Afrika. Och så ska spela sina matcher i Skandinavien. Och sen går man vidare. Danmark ska ju då spela i Malmö såklart. Det har varit utsålt så länge. Och det är lite småroligt är att Norge, de jävlarna har man satt i Krakow i Polen. De får inte spela i Sverige. De får spela i Polen.
Men kan vem de ha? Bestämmer det då?
Ja, det bestämmer väl organisatören helt enkelt. Nu ska jag återsätta i laddaren i sin mobil. Jag kollade lite. USA är kvalificerat igen. Jag gillar ju lite så lite udda länder i handbollens värld. De kvalade. De har Robert Hedin som svensk förbundskapten. Och de kvalade ju med Mexiko, Kuba och Grönland. Och vinnaren gick till VM. Och det blev ju final mot Grönland. Grönlänningarna är jävliga på handboll. De gillar handboll. Och då hittar jag en av de bästa målskyttarna i Grönland, Olsson, hette Lennart Archibald. Är inte det ett bra namn?
Jo.
För en grönlänning.
Archibald. Vem heter Archibald? Fan, målgörare Tottenham.
Steve Archibald. Långt, blont, lurigt hår. Det minns du väl? Har du fått ordning på grejerna nu?
Nej, det har jag inte. Sladden räcker inte. Jag får dra lite i bordet här. Så, men det...
Vi kan åtminstone gå vidare då. Och ja, vi kan ju prata lite om att Anel Ahmedhodzic, alltså då är det klart, Olsson?
Att han ska till Sheffield, ja.
Ja. I Championship.
Mm. Ja, men ni kommer ihåg honom. Ja, underbar. Ja, jag tyckte ju han var given i svenska landslaget. Spelar Malmö FF. Men han valde att spela för Bosnien istället. Och han skulle säljas. Han skulle få 75-80 miljoner skulle Malmö FF få för den mittback. Och så blev han utlånad till ett lag
i
Ligue 1 som åkte ut och ja, det är härva och elände. Så nu är han såld tydligen äntligen till Sheffield i Championship. Jag menar Championship i England, vad ska han där göra?
Ja, det fanns väl ingen annan som ville köpa?
Nej, precis.
Det är väl det som är the truth.
Ja, och det är så det kan gå ibland. Han är alldeles för elegant och så. För min nidbild av Championship, det är ju hårda, tuffa killar i mitten som sparkar och springer och sparkar och sparkar och springer lite och sparkar igen. Och jag har svårt att säga, men nej, det är väl så då. Men du kommer ihåg bråket där. Hans pappa tyckte att hans agent Marcus Rosenberg var en idiot som inte hade sålt honom. För det fanns ju miljoner, alltså, ja, hur mycket pengar som helst, klubbar som ville ha honom. Och så slutade det då i Sheffield. Jag vet inte ens vilket Sheffield är. Vilket Sheffield är det? United, Sheffield Wednesday. Who knows? Det är säkert någon som vet. Mats Jonsson, första rätten, han har full koll på detta.
Så är det. Och... Du har även en spaning ifrån... Nej, det har vi kanske tagit just.
Nej, det är den. Men det är sen hans efterträdare som nu heter Dennis. Han heter nästan likadant. Jag skrev inte upp honom i Malmö FF.
Hatzikadunic, jag vet inte om det är just likadant. Men ja.
Det tycker jag är likadant.
Ahmedhodzic, Hatzikadunic.
Ja, du hör. Så. Så det är sånt långt... Nu ska ju Malmö FF till Island. De lyckades ju vinna. De mötte ett isländskt lag hemma på stadion i Malmö.
Vikingur.
Ja. Och de spelade med 10 man större delen av matchen. Och med nöd och näppe lyckades Malmö FF vinna med 3-2. Så nu ska de upp till Island. Och Dennis, mittbacken då, som du känner väl till, han sa, va? Är det kallt där? Liksom, då hade man sagt 8-10. Fan, jag trodde ändå det var 15-20 i alla fall. Och är det konstgräs? Åh, herregud. Alltså, jag tycker det här Europa-äventyret, det bådar inte gott för Malmö FF.
Ingarsson hette han, målskytten för Vikingur till 1-1, som hade en varning och som hyschade Malmöfansen efter målet och blev utvisad. Det sjuka är att Malmö sen spelade då i 60 minuter ungefär med en man mer, och under den perioden så, ja, det lyckades med. Jag har ju förvisso två mål, men släppte också in ytterligare ett. Och Malmö FF ser ju inte bra. Alltså, du ska ju inte släppa in två mål hemma mot ett isländskt gäng, och framförallt inte om du spelar stora delar av matchen med en man mer, och Malmö FF ser ju inte bra ut. Jag kommer ihåg när Malmö FF senast gick till ett Champions League, eller senast, när de gick till Champions League för många år sedan, då hade de enorma problem att slå ut ett lag från Färöarna.
Mm.
Vann med ett mål typ så här, vilket då räckte för mig, jag kommer inte ihåg.
Men sen gick det ju, det gick ju bättre sen.
Och sen gick det hela vägen, så det kan ju förändras, men just nu ser Malmö FF inte ut som att de är på väg mot ett Champions League eller på väg mot någonting överhuvudtaget, kan man väl säga. Så är det. Jag tyckte bara lite coolt att han hette Ingarsson också, inte Ingesson utan Ingarsson.
Ja.
Inga
sån. Han spelar ju Malmö FF en gång i tiden.
Så är det. Nej, det är inte han. Det är Arnason. Nu tänker du
så.
Ja, den här killen har spelat efter Köpenhamn, men lyckades inte. Den är ung kille.
Ja. Nej, Arnason, han är tränare för dem. Ja. Just det.
Nej, han är sportchef. Jag har inte många rätta Olsson, men han är sportchef.
Jag kan i alla fall uttala
Hatzika Dunic.
Frans Brorsson kan jag uttala. De skulle aldrig sålt honom.
Ja, men så är det ibland, Olsson. Folk måste säljas. Ska jag bara hitta det här. Ja, så är det. Nej, men vi får se hur det går. Det ska bli spännande att följa, helt enkelt.
Du såg inte? Nej, just det. Det var bara Malmö FFs egen kanal som sände.
Nej, jag såg faktiskt inte.
Men du såg att Klubb Rusk ska kommentera borta matchen. Via Play sänder den.
Jaha. Satt. Ja. Där ser man.
Ja, men dam-EM. Får man nu säga dam-EM? TV4 sa att det ska heta fotbolls-EM. Man ska inte göra skillnad och sånt där. Det är väl kul. Jag läste Simon Bank nu i Aftonbladet som skrev att nu har de fotbollen nått ett mål som man kanske inte trodde för när det en gång började. Det var väl så att Sverige vann väl, det var just i England på den tiden. Man ser de bilderna, Pia Sundhage och de där. Och det är lerig plan och det såg ut som, ja, det såg planerna ut på den tiden.
1984, Luton. Ja. Final i Luton.
Mm.
På någon lerig plan, ja.
Mm.
Så är det.
Och nu, jag vet inte, nu börjar det liksom så här, va? Det är ju en sak med ofta damfotbollen, schablonmässigt igen, de gjorde inte det väsen av sig, men de hade liksom inte det där som att Zlatan-grejen om att vinna ska vi göra, men nu, jag ser, man går förbi och ser sportbilagor och Expressens sportbilagor, nu ska vi ta det där guldet, och alla tidningar, man har radio och kommentatorer och säger, nu är det upplagt för nu eller aldrig, och det känns som man har sagt det ganska många gånger vad gäller svenska damlandslaget.
Mm.
Och så det blir ju liksom, man når en final, och visst, ja, men sen någonstans så stupade. Sist stupade ju på att Caroline Seger missade den där absolut sista straffsparken i OS. Men det har ju missats andra gånger också.
Mm.
Jag är rädd för att det här är nu en sån grej. Gud vad vi ska ta det här. Nu är det bättre än någonsin. Och jag läser krönikörer och lyssnar på experter. Det har aldrig varit så bra. Det här är det bästa landslaget genom tiderna.
Mm. Jag är också exakt, och är man tråkig svensk, men jag har tänkt exakt precis som det. Helvete, det är för upppumpat. Det kan sluta med en krasch.
Mm.
Därmed så skrev Simon Bank väldigt, väldigt bra om att liksom, de låter dem inte bli som... Det finns ju tendenser att damfotbollen nu är på väg att bli lika... Eller att, ja, men är på väg att bli så där inlåst och hemlig och rätt trist och träig som här fotbollen har varit i många år. Hoppas inte det blir så. Du, vi har Olsson, vi har ja, det drar igång, ja, som sagt. Ja. Sverige möter ju drar igång idag när vi liksom spelar in onsdag eftermiddag hela EM från England, och sen så har Sverige spelat i Sverige och Holland i första gruppspelsmatchen.
Mm, på lördag.
Ja. Jag tänkte att vi skulle ta lite, eftersom vi har ett ganska långt och roligt mail, är det väl, ja, i vår lyssnarkontakt, Olsson.
Du menar från Elena Wangenstein?
Ja, vi har mångaåriga lyssnerska.
Mm.
Som ju är spännande och intressant. Ska du läsa upp lite av det?
Ja, nu är jag på att hitta det också. Så pratar du på. Nu kommer ju inkorgen.
Ja. Jag vet inte varför Olsson har problem med. Han har ju skickat mejl till mig och nu så, ja. Men han ska jag förklara för honom vad det
finns. Ja, vilken ska jag börja med? Hon alluderar ju när du var med Tindra på landskamp i fotboll, och Tindra frågade för 2 minuter hur länge måste vi vara här eller hur länge ska vi vara här. Så skriver hon: när jag gick på fotboll första gången på Råsunda med min 13 år yngre lillebror som då var i Tindras ålder, noterade jag hur han storögt tittade på allting runt omkring planen och på läktarna. Vi har alltid frågat honom vad han tyckte om matchen. Han svarade tveksamt att ja, visst var det kul, men han tyckte så synd om den där killen och pekade mot en kille på läktaren. Vem, frågar jag? Ja, han som har tappat bort sin farmor. Och pekar mot killen som sålde korv. Det visade sig att hennes lillebror hade tyckt att han sa farmor när han sa varm korv hela tiden. Han tyckte det var jättetråkigt. Fan, han kan inte hitta sin farmor. Och sen hade du en spaning om ett resultat är rättvist eller inte. Så hon har då en käpphäst. Att en specifik spelare får göra mål. Nu fick han göra mål. Som om det är någon högre makt som avgör vem som tillåts göra mål. Hur många gånger per match hör man inte kommentatorer eller nyhetsläsare säga: kul att just han fick göra mål. Eller i femte minuten var det Blackstenius tur att få göra mål. Jag förstår att det är ett talesätt, men precis som Ekvall pratar om missbruk av uttrycket rättvis resultat, så borde man även kunna undvika att säga att någon fick göra mål. När det räcker med att säga att hon gjorde mål eller gör mål.
Japp, helt rätt på det och där, Elena. Det är ett ofog, språkligt ofog. Jag använder aldrig det, men det används inte minst bland kommentatorer. Så inte så mycket i skrivform som i talform. Ja, intressant. Bra, och ni är rätt på det.
Mm. Och när vi nämnde nu språkfrågor sånt där som Mats Jonsson, första rättaren, han har en till, han säger ofta, så säger de att ja, men lagen delade på poängen. Men gör de verkligen det? Man får 3 poäng vid seger och hälften av 3 är 1,5. Och man delar inte ut 1,5 poäng eller 1,5 poäng. Detta måste vara en kvarleva från 2-poängstiden.
Mm. Sheffield United är det för Ahmed Hossic. Jag fick ett mejl i detta nu faktiskt. Nej, det är korrekt. Jag hör inte dela på poängen så ofta ändå. Men det händer att någon säger det. Men jag hör inte
det så ofta. Jo då, de delade broderligt på poäng. Kan de säga också någon.
Jaha.
När de gör sådär sammandrag. Och det gick sig så, men lagen delade broderligt på poängen.
Mm-hmm. Vi önskade lite förslag på gäster. Vi kan ju ha gäster nu efter pandemin. Det var ju många bra. Danny West var ju tveklös etta. Det ska vi lösa.
Tveklös etta. Många vill ha Danny West. Alltså Daniel Westfeldt, din kompis och friidrottsagent. En av världens mest kända.
Mm. Ja, han har ju inte bara friidrottsagent, ska vi säga. Han har ju även Sara Sjöström och han har Mondo Duplantis.
Ja, men Mondo är ju... Ja, det glömde jag säga. Han satt ju rekord igen.
Ja, utomhusrekord, sägs det. Mm. Att man kallar det för. I det som är DN-galan, som alltså numera är Bauhaus-galan. Mm. Friidrottsvärlden har de aldrig några problem att kalla det för sponsornamn.
Nej. Men varför har de inte det?
Nej, det vet jag inte. Det, är väl, det ligger väl kvar efter DN-galan.
Nej, jag säger fortfarande DN-galan.
Mm. Och vi hade fler. Jag tyckte det skulle vara intressant med Olle Jönsson, din kompis.
Det ska jag faktiskt kolla. Men det gäller att få ihop det också. Få ihop oss alla på någon vänster.
Ja, men du är ute och ränner och reser. Det är svårt med dig nu för tiden.
Jag är... jag nu helt plötsligt.
Ja, men...
Jag sitter ju här. Det är...
Ja, du är i Halmstad nu.
Ja, eller jag är och du är i
och dessförinnan var du ju i Spanien.
Ja.
Och rände. Och... Ja, och du var i London. Inte så länge, många veckor sedan du var i London.
Ja, och du då?
Ja, jag är i Spanien nu, men annars är jag ju hemma. Så den kan du inte glida ifrån, Olsson.
Jo, det kan du.
Nej, det kan du fan
inte. Ja, det kan du. Men vad är Danny West? Jag vill också ha Danny West med.
Danny West är ju Falsterbo så, men just nu på väg till USA för han ska till...
Eugene, Oregon.
Så att jag pratade med dem 3 gånger igår, tror jag, om helt olika saker.
Så du hann inte tillbaka förrän i slutet på sommaren då. Men när är det du är i Båstad då? Vilka dagar
ja, det är ju här i juli när vi kommer få ihop Danny West. Alltså, vi ska bara få honom till Stockholm, men det löser vi på något vis. Han är ofta här.
Mm. Här? Du är ju Marbella.
Ja, han är här också ofta faktiskt. Jag tänker efter. Du kan få komma till Marbella, Olsson.
Ja.
Mm. Ränna hit.
Och sen är det någon också som skrivit att tyckte att Marcus Leifby Aftonbladet. Så han skrev också Olssons avtagare. Han skriver väldigt bra. Var väldigt rolig han hade om det här med att man ska hem till hem till idrottares trenden. Att man ska hem till dem och tala med farmor och mormor och alla sådana där. Han hade en, hon som gjorde mål nu, Kanemyr, vad hon nu heter, dubbelnamnet. Hemma hos hennes pappa och hon sa ja, jag blev alldeles röd. Men fan då, hon är 26 år. Hon pratar med sin pappa varje dag. Det är väl inga problem med så här det. Och så tog hon liknelsen också. Tänk när Bengan Boys här är som värst om man skulle gå hem till, ja, till någons släkting, bror eller syster. Herregud, det hade ju inte gått.
Ska vi ta snabbt också att signatören Jo har hittat någonting i Gios bok?
Ja, han fotograferade av en sida, boken Äkta amerikanska jeans, som jag inte riktigt vet vad den går ut på faktiskt. Men det är en hel sida med Birger Bure som vi ofta tar upp i podden som du har jobbat med honom och kan berätta många otroligt roliga historier om Bure. Jag tog en här om morgonen också, den där när han bara ringde. Ja, det är Birger. Vad har jag för nummer hem?
Ja, då förstår du hela historien. Han ringer från Japan och skriker. Hej, det är Birger. Vad har jag för nummer? Så hade man inte skrivit upp. Han var i Japan, i Furanen på Alpin. Ja. Någonting.
Mm.
Ja, det är plus vad det nu kan vara till Japan. 92. Blub. Nej, inte hit. Hem! Ja. Han hade superkoll alltid.
Ja, men det är någon som Gio skriver om som i princip blev uttagen till simlandslaget och Bure genomför lite olika tester med honom och sånt där. Men Bure han var väl med i
han var ju för fan Gunnar Larssons tränare. Det är helt sjukt. Gunnar Larssons tränare var. Så är det, Olsson. Du, vi är klara där. Timmen har gått. Fan, det gick snabbt.
Det gick snabbt, du.
Adjö.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.